Håll upp händerna, hooken.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson? Nej!
Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa MMA-podd med Paul Edvaje.
Zab Zabba, number one podd.
Ja, och vi är två dagar sena med podden. Folk har längtat, folk har väntat, men äntligen kommer de få höra MMA-snacket.
Det är viktigt, nu vet de hur mycket de måste supporta podden.
Exakt, exakt.
Det var några dagars uppehåll.
Ja, och därför säger vi tack för den här gången, tack för att ni lyssnar. Exakt. Vi hörs nästa vecka igen.
Ses efter sommar. Nej, vi skojar bara.
Men du, vad var det som gjorde egentligen att vi inte kunde podda?
Jag var ute på landet och kände att ibland måste man följa själen, det själen vill. Och just då så kände jag att nu måste jag stanna kvar i nature som den primala människan jag är.
Skönt.
Ja, faktiskt. Härligt. Och jag kände mig så avkopplad och bara... Vad säger man? Batterifylld när man är tillbaka i stan nu. Mm. Och har tränat idag innan vi kom hit. Jag rullade för första gången på kanske 5 månader.
Oj.
Så jäkla kul. Så nu är jag så här endorfin jackad liksom. Mm. Så det kommer säkert märkas.
Du är igång.
Ja, faktiskt.
Ja, skönt. Skönt.
Väldigt, väldigt roligt.
Ja, härligt.
Ja.
Själv har jag suttit med min trumma och trummat.
Har du blivit bättre? Progress.
Alltså... Så här, jag har egentligen suttit på tok för lite med den. Det känns som att jag tar upp den i typ 10-15 minuter, ibland 20 minuter och så lägger jag bort den, sen tar jag upp den igen. Så det kanske blir, någon dag kan jag komma upp i en timme. Men jag skulle verkligen behöva sätta mig i timme i sträck. Alltså det är ju så mycket att lära, alltså det finns så mycket ljud. Och jag märker att jag tror att jag har, från att ha noll musikkunskap, så jag har tagit ett ganska komplext redskap.
Men det var ju som du sa, det är ju mer, alltså det är noter och sånt. Man tror ju att det är rätt enkelt att bara slå och hitta någon rytm. Men sen så är det ju olika tonlägen och...
Man bygger mönster, det är det när jag sitter och följer de här instruktionerna, så ska man bygga mönster. Man skapar i princip mönster när man hittar olika rytmer där i. Och jag har suttit och knackat lite på dem själv och lekt, och man får ju fram, alltså vad du än gör så låter det ju bra.
Olika ljud.
Det jag pratar om är en handpan, så jag skulle rekommendera att googla det, alternativt slå upp det på YouTube eller Spotify, så får ni höra lite hur det låter. Men det är kul, det är väldigt, väldigt roligt. Så jag håller på att lära mig, sakta men säkert så är det på gång. Vi hade MMA-gala i helgen. Och vi har en MMA-gala i helgen som kommer. Men nu ska jag bara avrunda för dem som sitter och kollar på oss på Instagram. Så jag säger, ni får höra resten när ni hör avsnittet. För nu behöver jag min mobil. Det som hände i helgen var ju att Jessica Ai och Cynthia Carvillo gick huvudmatchen. Och Cynthia Carvillo klev upp en viktklass för att ta sig an just då Jessica Ai, som var då rankad etta i divisionen. Och Cynthia Carvillo var ju orankad, men hon kom ju från en viktklass under då och klev upp en viktklass, och hon utförde ju det här med bravur helt enkelt. Och hon är idag, onsdag, så har hon flygit in på nummer 2 i rankingen.
I den vikten.
Yes. Så Cynthia Carvillo är ju väldigt nära en titelmatch. Och det finns väl till och med ett case här för att sätta henne mot Valentina Shevchenko ifall hon skulle vilja direkt. Med tanke på att hon ändå har knipit den platsen. För nummer 1 är Caitlin Chokagian, vilken hon redan
finns
har vunnit.
Finns ingen andra. Exakt.
Nej. Så smart av Carvillo. Jag tyckte nog lite till och med att Carvillo hade nog kunnat till och med hittat ett avslut i den här matchen. Om hon hade velat lite mer kanske. Vad tänker du?
Jag känner exakt samma. Det blev lite, säger vi, play it safe liksom. Alltså hon vann ju slutet av matchen. Ja. Men hon kunde gjort lite mer för att avsluta, eller kanske imponera lite mer och göra den här titelchansen lite mer, säger vi, lite mer reklam och skapa lite sug att folk vill se den. För just nu så känner inte jag att jag är särskilt intresserad av henne heller, att se henne mot Shevchenko. Det är... Inte än. Utan det måste ju vara någon som gör Shevchenko-grejer, att man känner, åh, här kan det bli en utmaning. För annars blir det inte kul.
Nej.
Det måste ju vara att, säger man, att det blir chansen finns att Shevchenko kanske kan förlora. Det är ju då det blir intressant att se, än att det är bara någon som man vet att hon kommer köra över igen.
Ja, och det här blir ju det svåra när någon är så pass dominant som just Valentina Shevchenko är. Det är det som gör henne...
Exakt.
Svår, helt enkelt. Hon har vunnit överallt och alla, den enda hon har förlorat mot just nu i UFC, ja, men det är ju mot Amanda Nunes, och Amanda Nunes är ju några viktklasser upp. Hennes senaste matcher är Caitlin Chokagian vann hon mot, hon vann mot Liz Carmouche, hon vann mot Jessica Ai, det var förra året, alltså hon radde ju bara upp vinst på vinst på vinst. Och det finns inte direkt någon som jag upplever är ett hot i den viktklassen heller. Det är, jag visste inte att Cavillo kom in nu. Det är väl intressant, men ja, jag sitter här och tittar på listan och hittar väl inte direkt någon som ska vara ett större hot. Maisie Barber, The Future, vill ju bli den yngsta champion. Jag tror att det kommer hon inte bli, med tanke på att Valentina Shevchenko är den som håller titeln i viktklassen. Och hon är just nu rankad 10. Men det är ju kanske om man gör en sån här Cynthia Cavillo mot Maisie Barber kanske. Just bara för att Barber har varit längre i viktklassen och Cynthia Cavillo är ny in i den. Men annars vet jag inte mer. Jag kan gå igenom rankingen. Vi har då Molly McCann 15, Ji-Yoon Kim 14, Antonina Shevchenko 13, Montana De La Rosa 12, 11, Alexis Davis, sen har vi Maisie Barber 10, Andrea Lee 9, Viviana Araujo 8, Lauren Murphy 7, Roxanne Modafferi 6, Jennifer Maya 5, Jessica Ai bytte då plats och flög upp till 4:e efter helgen. Vi har Joanne Calloway 3, och så har vi Cynthia Cavillo som jag nämnde, och så är det Caitlin Chokagian. Men att Chokagian skulle få en rematch efter den, nej, det ser jag inte, även om hon är etta. Så caset finns då här att bygga en match. Cynthia Cavillo, Caitlin Chokagian, kanske då, jag vet inte. Jag har verkligen ingen aning. Det är en knepig viktklass där.
Och känns att de är, alltså, de kommer ge någon en match bara för att Cheva ska behöva gå match.
Ja.
Men det är ingen match som kommer dra särskilt mycket tittare, om man tänker så. Att det är inget som kommer intressera folk, så länge det inte finns en challenger som man känner kan vara ett hot.
Nej, det är väl det. Det behövs nog både signas mer, och det behöver också komma in tjejer med talang.
Exakt.
Det är svårt att fylla en talangpool där just nu, känns som.
Lite tjejer med kanske spets i någonting, så att liksom de särskiljer sig från mängden, och man tänker att om en här är den här personen så pass vass att den kan skapa en utmaning för Shevchenko i just det här momentet. Mm. Och just nu så ser jag inte att det är någon, utan Cheva är bättre än alla på allt just nu. Så ja, det är en liten sån här, ser vi, stalad klass just nu, för att det är en sån superdominant champ.
Ja, men verkligen, och många vill ju då se Weili Zhang mot henne. Nu har vi inte sett Weili sen hon gick sin match mot just Joanna
Jędrzejczyk. Och det blir en superfight i så fall, så det är ju sånt jag tror som kommer intressera folket. Inte en vanlig contendermatch följt av rankingen liksom.
Nej.
Ja, så det är väl något sånt som behövs för att få upp lite intresse för divisionen igen också. Det är ju det, nu såg vi att den här galan, jag tycker att den var sådär verkligen överlag, och jag vet att Dana fick kritik också, väldigt mycket kritik för den liksom. Men det, alltså, vi ska ju inte klaga, vi får ju det vi får, och nu var det 2 veckor det har varit sådär, men helt plötsligt nu så kommer det ett nytt kort med massa liksom, upphypade matcher, så det är lite så vi får ha det liksom. 2 veckor lite, inte B-matcher, men matcher som kanske inte är lika häftigt och vi ser fram emot det... och sen kommer en sån här supergala igen.
Det intressanta med den här galan var egentligen att det var ju underkortet som levererade. Vi hade Christian Aguilera mot Anthony Ivey, och det var slut på 59 sekunder. Vi hade Tyson Nam mot Sabruk Adashev, det var slut på 32. Vi hade Julia Avila mot Gina Masani, var slut på 22 sekunder. De 3 första matcherna verkligen flög rakt igenom, och när jag såg dem tänkte jag, uff, varför låg inte de här på huvudkortet? Men det är alltid lätt att se det med facit i hand.
Ja.
När vi väl nådde huvudkortet, då började ju domsluten att raddas upp på rad. Jag är däremot ett frågetecken mellan Charles Rosa och Kevin Aguilar-matchen. Där vet jag inte riktigt vad som pågick. Det kändes som att båda fightades för att inte förlora. Jag tyckte att Charles Rosas striking såg bokstavligen katastrofal ut. Jag vet inte vad din tanke var om den matchen.
Jag har faktiskt inget cleared minne utav den matchen.
Nej, det förstår jag.
Det var alltså boring. Det är det. Och det är inget som fastnar kvar i huvudet. Speciellt när det är flera matcher som har gått tiden ut. Då blir det, man hamnar lite i den här dimman. Och nu måste jag göra en Heinrich-manöver här på
jag satte lite kaffe i halsen.
Nej, men det, tyvärr blir det såna här matcher liksom. Det är inget som etsar sig fast i huvudet, utan det blir bara en sörja utav allt. Och det är det man tycker. Alltså, ta lite risker och chansa. Och vad säger man? High risk, high reward också.
Ja.
Det får man aldrig glömma. Och folk fightas väldigt safe, kändes det som, på det här galan. Liksom. Och jag vet inte om de gör det för att de kanske bara inte ska ta risken för att få fortsätta fighta, så inte kanske bli klippta just under allt som sker nu, att man vill ha en anställning kvar hos UFC där du ändå får bra betalt.
Ja.
Och som ändå är den enda organisationen som fortfarande pushar matcher.
Ja, jag är som sagt...
Förutom FCR.
Mm, exakt. Nej, men jag var väldigt kluven till huvudkortet när det väl rullade igång, och jag kände väl, alltså, jag vet inte, just Charles Rosa och Kevin Aguilar, det var verkligen ett stort frågetecken runt den matchen. Men Co-Main levererade ju mycket känslor mellan Marvin Vettori och Carl Robertson, som Vettori, han gjorde exakt det han skulle. Men jag tyckte det var lite snygga så här, flyktförsök utav Robertson, som klättrar upp på buren och försöker hoppa ur den här giljotinen och kommer ju loss i första instansen, men till slut så lyckades ändå Marvin Vettori sätta ett rear naked choke.
Och jag tror att det här hängde kvar sen. Hur många veckor sen var det de hade sin lilla...
Ja, det är någonstans, som vi säger, spannet av en månad. Någonstans inom den här månaden. Sen om det är 2, 3 eller 4 veckor.
Jag tyckte Vettori ändå hade mentalt övertag hela tiden. Liksom. Det var nästan som att, okej, jag ska gå in och spöa dig i den här matchen.
Ja.
Och till slut fick han ju ett avslut också. Men han är duktig och vi vill se mer utav honom. Mot lite bättre folk, så att han kan få också... Får det lite jobbigt och bli testad lite mer. För nu så är det lite för överlägset, tycker jag, alltså matchningen.
Ja, verkligen. Jag tyckte han såg riktigt, riktigt bra ut. Och det är lite det med Vettori. Ibland tycker jag att han ser otroligt bra ut, och ibland känns det som att han inte riktigt får till det. Men det är det. Där har vi ju olika matchningar, hur bra man är. Och här såg man ju att han var ju numret för stort för Robertson. Ingen tvekan om den saken.
Sen tror jag det var mycket på spel också.
Ja.
Efter man har...
Mycket heder.
Exakt, lekt ball i lobbyn också. Så måste man vinna.
Nej, men jag gillar det. Ja. Jag gillar att se Vettori kliva ut med killer instinct på det här sättet. Och jag hade gärna velat se lite fler människor kliva ut med den här typen av killer instinct under det här kortet. Men med det sagt, underkortet levererade. Det var 3 stycken fantastiska avslut. Det var ingen direkt som kanske hade otroligt höga förväntningar på det här kortet. Jag har fått jättemycket frågor på min Instagram om kortet. Jag har fått väldigt mycket frågor om huvudmatchen. Att den var satt överlag. Men vi får inte glömma heller, det är coronatider just nu. De gör de matchningarna de kan nationellt med de fighters som de har i sitt hemland. Och då kommer det se ut på det här sättet.
Och de ska leverera varje helg.
Ja.
Då blir det så här, vem kan gå på just det datumet, så får de ju trolla ihop. Liksom. Och ibland blir det så här, och nu har det ju varit så i 2 veckor. Och som ni hör börjar vi klaga, och så bam, det kommer ett bra kort helt plötsligt.
Jo, men det gör ju det. Jag menar, det jag vill få fram också, man får inte glömma heller att ungefär halva talangpoolen är inte där för att fightas. Men så fort de drar igång Yas Island, det här Fight Island som kommer upp, då kommer vi få se på mycket. Och nu ser det ut som att det har blivit helt, helt officiellt att Alex ska in och möta Verdum, och han har sagt att han skulle göra någonting med hans ansikte. I alla fall, så mycket förstod jag.
Kul att höra Alex vara lite framåt och inte vara så reserverad.
Nej, jag tror att det här är en taggad Alex. Jag tror att en taggad Alex kan bli en väldigt farlig Alex.
Och han möter ju en bra kille, och jag tror att det motiverar både. Alltså, jag tror Alex både är motiverad, och att Verdum är motiverad att han möter Alex. Så jag tror båda här är hungriga på att göra ändå ett statement och bevisa liksom att de är bättre än den andra.
Vad tror du om Alex i tungvikt? Det här är något som jag har fått lite frågor om. Eller upplyssna frågorna där i söndags.
Som jag sa förra veckan, så tror jag att det kommer passa väldigt bra i det stående. Sen tror jag det kan bli rätt jobbigt om du hamnar underst mot de här tunga, stora killarna i den viktklassen. Men jag tror att han alltid kommer ha övertaget på fötterna oavsett vem man möter i den viktklassen. Förutom Ngannou, kan vi säga. Och då menar jag att Alex fortfarande kommer ha övertaget tekniskt. Men styrkemässigt och slagstyrkemässigt så kommer ju Ngannou alltid ligga, vad säger vi, han är ju över alla när det kommer till det i hela UFC. Om inte man ser hela världen kanske till och med. Han och Wilder skulle ha en punch-out contest. Nej, men jag tror att Alex, alla matcher startar på fötterna, får man aldrig glömma. Och har Alex samma avslappnade stil som han har, så tror jag att det kommer gå rätt fort att få träff på de här stora, lite slöare killarna. Men med det sagt så får vi också se när Alex hamnar på backen. Hur liksom, hur han tar sig upp igen. Nu är det mer vikt. Han har haft lite skavanker med skador.
Ja.
Och det är som sagt, det ska bli väldigt, väldigt intressant. Men som, om jag bara ska säga liksom det jag tycker, så tror jag att Alex kommer ha fördel överlag på fötterna mot alla i tungvikten.
Ja.
Just med boxningen.
Jag, så här. Vi vill ju ha Alex till podden. Det vet ni ju redan. Alex har lagt upp en bild med honom och Kamsat, där det står The Mahler versus The Wolf Sparring Day.
Yes.
Där har jag lagt en kommentar som är: Alex, folket vill höra dig i MMA-podden. Låt oss leverera det, champ. Gå in på Alex Instagram.
Spam, spam.
Kommentera min kommentar med mitt namn och med Alex namn, att ni vill ha honom i podden.
Yes.
Pusha för det här nu, för nu gör vi lite en sån som fighters gör när de är såhär: Dana, make it happen. Så nu går ni in på Alex Instagram, tagga mig, tagga Alex och säga att vi vill höra det med MMA-podden.
Yes.
Nu får du se till att åka dit.
Skriv att det är folkets krav.
Ja.
Medborgarnas krav. Nu är det dags, nu måste du vara med i podden.
Nu är det dags, och med era ord så kommer vi absolut att se till att få in honom till podden.
Yes.
Vi krigar på, Alex, du vet att vi älskar dig, men nu får du faktiskt se till att komma in till MMA-podden. Jag vet att du gillar att ta det lite lugnt, hänga med familjen, hänga med hundarna, käka en kanelbulle. Men vi bjuder dig på en kanelbulle när du är här i MMA-podden också.
Han är under heavyweight nu, så det är okej.
Okay. Exakt, du kan äta den där med gott samvete. Så gör det, in mer och kommentera. Desto fler som kommenterar, desto större möjligheter är ju såklart att vi får in den.
För yes, han kan ju inte se pusha också. Allihopa i hans närhet.
Yes.
Tell him.
Kör nu, kör bara. Ja, ska vi ta en liten titt på galan som kommer i helgen?
Det tycker jag.
Då är det ju tungviktarna som ska göra upp. Vi har Curtis Blaydes mot Alexander Volkov.
Ja.
Och Curtis Blaydes är ju en sån som man också känner lite att uff, nu har vi en potentiellt en framtida champ. Men då möter han oftast Francis Ngannou, så går det inte riktigt vägen. Han mötte Francis Ngannou då senast den... Vänta, snurrar jag till det nu? De har väl mötts två gånger?
Två gånger, va?
Ja, nu måste jag bara gå.
Det är väl de ändå
två förlusterna. Det stämmer. På andra sidan så var det. Där har vi det. Yes, exakt. De mötte senast i... Oh, det är två år sedan snart. Tiden går obehagligt snabbt, kort folk. Men sen dess har han radat upp tre stycken vinster. Justin Willis, Shamil Abdurakhimov, sen är Junior Dos Santos. Och han avslutade alla förutom Willis. Mm. Så han har två stycken avslut på rad. Och han gör nu sin andra match för året. Och då möter han Alexander Volkov. Jag ska bara dra lite stats på Volkov här också. Volkov har gått en mängd matcher. Gör sin 39:e nu i helgen. Han har vunnit 31 stycken utav dem. Han förlorade mot Derek Lewis i oktober 2018. Han gick en match 2019 och det var Greg Hardy där han vann ett enhälligt domslut. Och Derek Lewis var i den matchen där han dominerade bokstavligen i fem ronder fram tills de sista 20, och han blev avslutad på 4 minuter och 49 sekunder av slag från Lewis. Ja, tuff förlust för Volkov som var så nära en titelchans man kan komma där.
Faktiskt, men han lär sig.
Ja.
Och har lärt sig utav den, kan vi säga.
Mm.
Den här matchen är intressant faktiskt. Det är en riktigt intressant match. Alltså allt hänger på, får Curtis ner Volkov eller kommer Volkov hålla det stående, så blir det väldigt svårt för Blaydes att, hur säger vi, utmana honom på strikingen.
Ja.
Just med den här räckvidden Volkov har, och han, alltså jag tycker alltid han påminner mycket, inte riktigt, men mycket av Sammy Schilt.
Som var K1,
ja, och var liksom K1-champ i flera år efter varann, och han var expert på att utnyttja sin, han var extremt lång, jag tror 2.15, 2.10 någonting.
Jag kan kolla upp det medan jag pratar om han.
Och var expert på att utnyttja sin räckvidd och liksom lura in folk att de ville kliva fram, och så gick de in i knän, och sen så liksom höll han folk på avstånd hela tiden med pushkicks och perfekt, säger vi, geni på att använda just den distansen han ska fightas på.
Bara släng in. Ja. Längd 2 meter 11 centimeter. Han hade en räckvidd på 224 centimeter.
Exakt. Och det är lite det. Volkov har ju blivit bättre och bättre tycker jag när man ser han liksom just på att använda sin längd och inte hamna i situationer, som till exempel med Black Beast där. Det var ju rätt tydligt, han var lite för nära över hans högen, satt klockrent. Och det är lite samma stil på Curtis Blades också. Det kommer komma hårda över hans högrar. Kanske inte det finaste liksom, strikingen, men effektiv, och brala sig in för att clincha upp och sen ta ner matchen på marken, där han kommer ha ett superövertag mot Volkov. Rent, hur säger vi? Vad jag känner, magkänslan säger att, att Blades vinner den här. Att han lyckas få ner honom, då han har en väldigt bra brottning som bakgrund, och får han ner Volkov, så tror jag att han kommer faktiskt avsluta det här på ground and pound.
Okay.
Statement.
Angående Sammy Shields. Var inte han så gick en match mot Claritona vid Pride?
Jo, Claritona.
När Claritona sätter sig, och det ser nästan ut som en form av triangel, och han sitter bara och slår. Och Sammy Shields ligger bara och släpper ut en massa ljud. Och kommer inte loss.
Blodigare och blodigare.
Ja, för den matchen, den kommer jag ihåg så väl. Det var så sjukt, för Claritona, han är ju fortfarande lång, men han är väldigt mycket kortare än Sammy Shields.
Ja, exakt. Han fick kämpa sig in liksom. Fick livtag runt midjan, och så bara ett klassiskt brottarkast. Fick ner honom, kröp upp till hög mount, satte ena benet över liksom, så att han hade, hur säger vi, han sitter i en, som du säger, en triangel fast inte kopplad. Och sen sitter bara där med vikten på lungorna på honom, och så ligger han och hammerfistar honom i ögat i en minut kanske, till stomman bröt, och det inte hände så mycket mer. Än att, som du sa, Shield gjorde bara massa ljud, och det blev blötare och blötare med röd färg runt ansiktet på honom.
Galet. Ja. Det känns som att han lärde sig också någonting efter den matchen, och det är ju distansen som du pratar om, hålla folk på distans.
Och sen så gick han ju över till bara fighta stående, vilket var nog det bästa han kunde gjort. Då folk verkligen hade problem med att komma in på honom. Men sen började folk läsa han också.
Ja.
Men så är det med allt.
Det är ju så.
Men där har ni i alla fall, ni som är extremt långa och känner att ni liksom har räckvidd fördel men har svårt att få till det, kolla mycket på Sammy Shield. Det finns mycket YouTube. Jag tror med det finns breakdowns på hur han fightas och vad för tekniker han använder. Men med det sagt så tror jag faktiskt det kommer bli en stående för Volkov. Försöka hålla det stående, försöka hålla det här krispiga ryska stilen. Fast han har inte så rysk stil ändå i sin fighting, tycker jag. Men att hålla det liksom strikingen väldigt, hur säger vi, pricksäker på den. Och Blade ska försöka ta ner honom, brawla och för att komma ner till en takedown. Och då tror jag blir jobbigt för Volkov att ligga under en stor människa som Blades, som slår väldigt hårt också.
Det ska bli väldigt spännande att se, för jag tycker Curtis Blades, jag gillar Blades.
Samma här.
Det är en spännande fighter.
Och han har ett bra driv liksom. Det är, han är, alltså jag glömmer inte matchen. Jag tycker den har mörkats lite mot Overeem. Hur han bara demolerade honom. Och sen så hörde man inte så mycket mer om den matchen. Men där, liksom, där såg man ändå den potentialen och kvaliteten han har när han väl får ner någon och etablerar bra position liksom, och jobbar sin GMP. Då är det jobbigt.
Ja.
Och det här är en stor, stor människa också. Kanske inte lika lång som Volkov, men bredare. Hur säger vi? Axelmått.
Ja.
Ja.
Ja, intressant.
Intressant match.
Och vi har ett bra co-main event.
Ja, verkligen.
Shane Burgos mot Josh Emmett. Yes. Shane Burgos har ett rekord på 13 vinster, en förlust, 5 knockouter, 5 submission vinster. Hans förlust mot Calvin Kattar. Och det var januari 2018. Sen dess har han vunnit mot Kurt Holoback, Cub Swanson och Makwan Amerikani.
Sen sist var mot Amerikani, va? Nej.
Exakt, ja. Exakt. Sen har vi då Josh Emmett, som har 15 vinster, 2 förluster, 6 knockouter, 2 submission vinster. Han kliver in med 2 vinster i ryggen. Han förlorade mot Jeremy Stevens 2018. Sen vann han mot Michael Johnson, avslutade honom i rond 3, och han avslutade Mirsad Bektik i första ronden i somras. Yes. Förra sommaren då, i 2019. Ja. Det här är mycket intressant.
Det här är action. Det här är två killar som vi sa innan. De tar risker, båda två. Jag känner att Burgos har lite mer fördel i att han har mer klipp i allt. Emmett bryr sig inte så mycket. Han jagar också avslutet, men kan också åka på en riktig pärla som han gjorde mot Jeremy Stevens.
Ja.
Då han somnade riktigt, riktigt fint. Men han har ju bounceat tillbaka, tycker jag. Så jag tror det här kan bli en riktigt underhållande match som kan gå liksom vilket håll som helst faktiskt. Båda är duktiga, båda kommer vilja stå och hålla det här stående. Jag ser inte att någon av de här kommer vilja försöka ta ner den andra, utan de kommer trada. Det här kommer bli en publikmatch, en show.
Ja, det skriker ju fight of the night potential om inte till och med kanske performance, alltså en typ en knock.
Ja, precis. Kanske till och med sent i tredje liksom. Det vore kul att se de här två gå loss lite tag. Riktigt, riktigt intressant. Och Burgos är ju stor för viktklassen också. Jag såg ju sig med thick. Han är liksom utfylld och muskulär och stark. Och Emmet är också det. Och det är liksom en pitbullfighter.
Ja, ingen tvekan om den saken. Och Shane Burgos för mig var, när han mötte Calvin Cater, tänkte jag, oft nu kommer det här bli ett litet come out party för Shane Burgos. Men då visade att Calvin Cater var den som var numret förstått. Det finns ett gäng intressanta fighters i den viktklassen. Och Burgos har ju bara en enda förlust. Och nu får han möta Josh Emmett. Det här är en match för mig, så sticker den här ut väldigt, väldigt hårt på kortet. Jag tror att det kan bli fyrverkerier när de där får kliva in.
Och Emmett kör väl på Alpha Male för mig också. Och det de säger där är ju att han är ju en av dem, liksom, de som grindar hårdast där. Och liksom, det är, som vi sa i tidigare avsnitt när vi pratade om, vad heter han? Cody?
Ja.
Att det är mycket prestige liksom där. Det är mycket intern tävlan på det gymmet. Och jag har haft flera vänner som har varit där och tränat. Och det är väldigt, väldigt hårt. Och är det någon som liksom kliver upp där och är top poncho, så är det någon att räkna med. Och Emmet kommer få slåss, och det är ju Burgos också. Och ni kommer få se slagsmål här.
Ja.
Så den där matchen ska ni se.
Galan börjar 0-2, eller rättare sagt huvudkortet börjar 0-2. Ni ser vanlig ordning på Viaplay. Vi har Raquel Pennington mot Marian Renault. Marian Renault kliver in med två stycken förluster i ryggen inför den här matchen. Hon har inte vunnit sedan februari 2018. Hon förlorar mot Kat Zingano domslut. Hon förlorar mot Jana Kunitskaya via domslut. Vad gäller Raquel Pennington så ser det inte helt super ut för henne heller. Hon förlorade mot Amanda Nunes 2018, förlorade mot Randami, vann mot Irene Aldana och förlorade nu senast mot Holly Holm.
Yes.
Nu är det dags igen. Får vi se vem som hoppar upp på segerstråket igen.
Alltså Raquel är ju underhållande. Hon är en brawler. Hon tar gärna en smäll för att trada in the pocket, liksom, stanna kvar och skicka sin egna slag. Och jag har faktiskt inte sett så mycket av Marion än för att kunna liksom, ha en bild av henne. Men jag tror att Raquel är det kändaste namnet, så det skulle vara en väldigt bra skalp för Marion om hon tar den. Pennington kommer komma och slåss här också. Det är många fighters här, riktiga fighters liksom, som spelar ingen roll. De måste gå ner på skölden liksom. Det är ju det, och de kommer slåss in i det sista.
Ja, du, Lyman Good och Bilal Mohammed är ju också en match som inte låter som att den kommer bli jättetråkig. Lyman Good har 21 vinster, 11 knockouter, 3 submission vinster. Han har 5 förluster och har endast blivit avslutad via submission, och det var då Damien Maia. Han är känd för att, ja, bokstavligen då, avsluta sina motståndare. Bilal Mohammed är ju också en kille som redan från sin debut i UFC stack ut ordentligt. 16 vinster, 14 knockouter, en submission vinst. Han har bara blivit avslutad via slag en endaste gång. Och det var då, jag skulle säga att det var Geoff Lim, eller var det inte? Det var Vincent Luque. Han har 2 vinster i ryggen, Curtis Millender och Takashi Sato. Ja, ytterligare alltså en match.
Ytterligare en sån match som kan gå åt vilket håll liksom. Det är det som gör det här kortet. Alltså, namnen kanske inte är de största namnen, men det är intressanta matcher. Och jag tror att det här kommer bli ett sånt kort som kommer bjuda upp, som det gjorde för 2-3 veckor sedan. Vi hade alla matcher var liksom kvalitet. Och jag tror att det här är väldigt underhållande också att få se. Det är som du säger, fighters som är allround och på bra nivå när de blir matchade. Och jag tror att det här är också en match som kan gå liksom åt vilket håll som helst. Men med det sagt så tror jag faktiskt Lyman är lite vassare på allt, lite elakare tycker jag. Och om vi har sett hur Bilal kan bli ibland när han blir träffad hårt, om jag har något minne av det, så tror jag faktiskt att Lyman kommer kliva på och vara riktigt elak där och kan bli en knock.
Men jo, han har ju den här verkligen dåliga intentionen när han väl börjar kliva på. Om
killer
märker
instinct.
Att någon blir skadad. Exakt. Så brukar han gå på ännu hårdare.
Det är en killer instinct, men med det sagt, slösar du den killer instinkten i första ronden så kommer det också kräva energi och mjölksyra, och då blir det svårt att kanske behålla samma tryck i rond 2-3. Men intressant match verkligen.
Definitivt. Det bådar gott för helgens UFC fighting. Alltså. Vi ska ta en titt lite på vad som kommer att hända här i sommar. Nu med tanke på att Fight Island har blivit officiellt så har också ett gäng matcher börjat dyka upp där, bland annat då Alex match. Men det är en match som verkligen lockade mitt intresse, och det är Dustin Poirier mot Dan Hooker.
Mm-hmm.
Vad har du att säga om den?
Fireworks.
Ja.
Alltså det har varit så mycket matcher som har släppt sig i dagarna.
Ja, det är helt galet.
Och jag tycker att nästan alla är så wow, wow, ja. Wow. Men riktigt, riktigt alltså, jag tycker att Dan behövde en sån här match också, möta någon som är topp just för att liksom också etablera en diskussion om han är värd en titelfight, om han ska vara med, och då är Dustin ett namn du måste kunna slå. Dustin är också, alltså hur ska vi säga, han håller ju högsta nivå. Ha problem med typ Khabib när han möter de här, men annars så har han ju levererat, och nu blir det ju striking här för båda två. Vi har sett hur Hooker fightas, och vi har sett hur Poirier fightas. Poirier, ska vi säga, kanske har lite mer tryck i sin vänster än vad Hooker har, men Hooker är en grinder och han kommer liksom vara där och i hans ansikte alla ronderna, varenda sekund liksom, och vi får se hur Poirier handskas med det. Jag tycker jag ska säga så. Jag avslutar med att det blir Poiriers jobb att lösa Dan Hooker. Dan Hooker kommer alltid förslåss och tornadon är där. Medan Poirier måste hålla det lite mer kallare och lite mer analytiskt och hitta luckorna för sina slag. Medan Hooker bara är en storm som kommer med armbågar i knän och allt pain.
Nej, men verkligen, och han kan ju ta en smäll. Det visar han just mot Barbosa, vilket jag har tjatat om det här. Men det är fascinerande, Barbosa vinner, men den killen som fick mest cred efter den matchen var ändå Dan Hooker.
Och så får vi tänka också vilka han har mött senast. Det är ju strikers också, Paul Felder. Han har mött Barbosa, och nu möter han ännu en striker i Poirier som är lite vassare med händerna än de andra, och har lite mer tryck i när han väl får ren träff, och lite bättre IQ. Men med det sagt så är Dan Hooker en jobbig motståndare, eftersom han liksom, han tar det här och så är han i ditt ansikte igen och bara fortsätter pusha. Så bra match, och vad säger vi? Båda, den som vinner den här matchen har ju vunnit över en up-and-comer, oavsett, över ett namn. Och Poirier kan än en gång kliva in i den här, hur säger vi?
Title contention.
Exakt, elitklubben högst upp och börja kämpa om titeln igen.
Dan Hooker har ju en vinst mot Gilbert Burns när Gilbert Burns fightades i lättvikt, och det har ju blivit nu annonserat att Burns versus Usman den 11 juli. Burns får sin titelmatch. Min känsla där är att jag blir ingenstans förvånad om Gilbert Burns vinner.
Inte jag heller, och det är det här som händer när man tar såna här matcher som han fick liksom. Ta möjligheten att matcha. Han kunde ha tänkt nu senast att nej, jag vill inte. Och så är chansen borta, och helt plötsligt vann han den matchen och nu får han gå en titeln igen. Och vinner han titeln så vinner han, men fortfarande är det en bra payday. Och han har gått om titeln och han är fortfarande i mixen då. Lite, hur säger vi? Han åker ju den genvägen upp till toppen, om vi säger så. Det är ju många som är upprörda på matchningen och tycker att Usman har valt en enkel match för honom. Men jag ser inte att den här matchen kan vara särskilt enkelt för honom heller. Utan det är en kille som kan utmana honom fysiskt. Där han alltid haft ett övertag. Och som är vassare på honom på själva grapplingen. Usman är en bra brottare. Han kan scrambla. Men om det nu blir en markkamp så kommer Burns ha övertaget som grappler över honom. Strikingen, det vi såg senast på Burns, imponerande. Alltså, den här matchen. Ja, alltså vinner Burns, då är 2020. Då är det Burns-brödernas år.
Ja, nej, men verkligen. Alltså det är kul. Det är det enda jag känner. Det är jätteroligt att han får den här möjligheten. Och det ska bli väldigt spännande att se när han väl går den matchen. En till titelmatch på samma kort, det är Jan versus Aldo. Nu är den helt klar. Det var ryktet innan och nu är det
den
fakta.
Är klar. Yes.
Nu är det alltid spikat, alla kontrakt är signerade. Alltså, jag ser Jan som given vinnare i den här matchen.
Jag tycker också att Jan är ostoppbar just nu. Aldo är Aldo, men jag tror att hungern kommer att avgöra här. Jans känns mer hungrig. Han vill bevisa, han vill bli champ. Och Aldo har varit med väldigt, väldigt länge. Man glömmer bort liksom, och Vi får se hur det här påverkar honom. Det är intressant också. Och liksom viktnedgångarna och det här. Folk tyckte att han såg jättebra ut senast. Jag tyckte han såg bra ut, men han har sett bättre ut. Och Jan ser alltid bra ut. Och jag vet att diskussionen här är att Jan inte har mött några riktiga namn än. Men jag tror faktiskt inte det kommer spela någon roll mot Aldo just nu. Jag tror att han, det kommer bli en klinik här. Hoppas jag på. Sen får vi se. Men Aldo har varit med väldigt, väldigt länge. Och det kanske är dags, tycker jag.
Ja, det kan ju bli det där med att det är en sak att ha hungern tills man har nått ett bälte. Men när man har haft det så pass länge ibland så kanske det är svårt att tända den där elden igen. Och det är väl lite så jag har känt med Aldo. Att det har saknats en viss glöd. Han får till det ibland, men sen ibland så tycker jag inte riktigt att det är där.
Nej, och vi har ju sett under åren också hur han har förändrat sin fightstil. Liksom, från att vara den här... säger vi, snabba brasilianska mördarmaskinen till att bli mer metodiskt och kanske ibland inte prestera på topp i matcher liksom, utan man blir besviken, vad hände? Och sen går det 4-3 matcher och helt plötsligt får han typ ett kroppsslag som han gjorde mot Jeremy Stevens och bara, men han har det fortfarande, och sen matchen efter ser han inte lika vass ut och, men jag tror att Jan, alltså jag tror rent alltså vi säger vi, ungdom och hunger att han inte har varit där på toppen än, och nu är det liksom just det att du har den möjligheten och chansen, och det är en annan sorts motivation då om det är första gången än om du har varit där förut, och jag tror att den kommer göra rätt mycket för honom. Bra match.
Jaha.
Men jag förstår också att den matchningen blev gjord då Aldo är ett namn. För fans som kan sporten så är han ett namn innan, men för många nya fans är ju bara mannen som förlorade mot Conor på 4 sekunder.
Verkligen.
Men oavsett vad, han är ett namn. Folk vet vem man är, det säljer tickets, folk kommer tuna in och kolla. Men intressant match, men jag tror faktiskt Piotr är den som, jag tycker bara han ser så elak ut just nu, och jag vill se han mot Garbrandt. Det vore kul.
Det är nog inte omöjligt att det blir av. Men nej, det är, så är det inte. Om han vinner, då kommer det bli Aljamain Sterling.
Exakt.
Det lät även på Dana White som att...
Ja, det måste ju...
Det var ganska klart att Aljo står på tur för att gå match. Och att den här matchningen var redan gjord innan Aljo gick sin match mot Corey Sandhagen. Vi har en titelmatch till på det kortet. Och det vi pratar nu, det är alltså kortet den 11 juli som blir öppningskortet för just Yas Island. Jag för mig att det är den första gången han var på Yas Island. Hur som... det är returmötet mellan Alexander Volkanovski och
Max
Holloway. Vad tror du om returmötet?
Jag tror det kommer vara, alltså sist såg vi att Holloway hade ju väldigt, väldigt svårt. Alltså han fick inte till något. Så allt hänger på Holloway nu. Har han liksom en ny plan? Har han lärt sig, okej, när killen fightas på det här sättet, hur ska jag fightas? För att det, så jag gjorde sist funkade inte. Så jag måste ändra taktik, ändra gameplan. Men med det sagt, Volkanovski är också en sån här, som vi sa innan, hunger på ett helt annat sätt. Och Holloway har varit där. Hon har varit där ett bra tag på toppen. Toppen. Volkanovski har precis kommit dit. Och nu med en rematch också, så tror jag han måste känna att okej, nu måste jag upp till bevisar och visa att det inte var en, att jag hade flax i första matchen, att det gick bra, utan nu är det kanske dags att avsluta också. Och jag tror faktiskt Volkanovski kommer kunna vinna den här matchen igen. Hur han gör det lämnar jag osagt, men jag tror att det är Volkanovskis match där igen. Faktiskt.
Jag är på exakt samma linje. Jag kände det redan när han vann, att han hittade på något sätt kryptoniten mot Max. Och jag tänker att José Aldo måste ha suttit och slitit av sig det sista håret han har på huvudet. För Alex Volkanovski gjorde det José Aldo var så dominant i. Low kicks. Och det är någonting som José Aldo bara har kastat bort. Ja. Det är som att han har rivit ut det ur sin instruktionsmanual av det här funkar. Det här gjorde mig till mästaren. Volkanovski utnyttjade det exemplariskt och förstörde hela strategin för Max Holloway. Han sparkar sönder bokstavligen båda benen på Max Holloway.
Exakt, och jag tror han kommer göra det igen.
Ja.
Och ännu snabbare och ännu hårdare. Så han vet ju Max dance, Max rytm. Och att Max gillar att stå plattfotad och jobba med händerna. Så vi får se, alltså allt hänger på Max här, hur han väljer att fightas. Men folk har tendenser att komma in i det de alltid gör, och gör han det så vinner Alex igen. Och jag hörde också en intervju där, det var på Joe Rogan bara, med Henry Cejudo också, om att det är den enda matchen han känner kan, bara, kan locka tillbaka honom från retirement, det är att gå upp och möta
Holloway.
Alex. Ja, nej, Alex. Volkanovski är en superfight i så fall. Och jag tror att faktiskt Volkanovski kommer vara champ efter den här matchen igen.
Jo.
Och jag menar, det känns som att Holloway, alltså mättnaden på något sätt kommer efter ett tag. Han visar dominant under en viss era, och sen den här eran liksom, hur säger vi, den försvinner, och så kommer det nya namn, nya unga talanger som är där, och liksom det är deras era nu. Och det kan vara lite jobbigt när du är ett namn med mycket förväntningar på dig, men jag tror faktiskt Volkanovski är the shit just nu, om vi säger så. Men med det sagt, allt kan hända.
Ja, så är det verkligen. Max Blessed Holloway, jag ska gå igenom lite statistik här på honom. Han har 21 stycken vinster, avslutat 10 VTKO, 2 submission, 9 stycken domslutsvinster. Endast blivit avslutad en gång, och det är via submission. Han har 5 förluster totalt. Hans record på senaste tiden ser ut som: han var tvärdominant mot José Aldo 2 gånger. Han tokstoppade Brian Ortega. Ja. Sen gjorde Dustin Poirier med Max Holloway det Max Holloway gjorde på Brian Ortega. Han slog honom sönder och samman i ansiktet. Sen vann han mot Frankie Edgar, och sen senast då förlorade han mot Alexander Volkanovski. Jag undrar lite hur mycket den här förlusten mot Dustin Poirier egentligen tog på Max Holloway. Att han vinner mot Frankie Edgar, det förvånar inte mig. Frankie Edgar tror jag nog är i en sån fas i sin karriär. Visst, han kan fortsätta fightas om han känner för det. Jag har så svårt att se att Frankie Edgar någonsin kommer kunna ta en titel till.
Nej.
Det finns inte riktigt för mig. Frankie Edgar är idag, så är han 38 år gammal och fyller 39 nu i oktober. Så han är ju verkligen i den absoluta slutfasen utav sin karriär. Max Holloway istället, ja, han är 28 år gammal.
Volkanovski, hur gammal är han?
Nu ska jag kolla. Volkanovski är, vänta. Ja, så kommer inte den matchen upp. Det var tröttsamt.
Alltså, vi kan lägga det så här. Volkanovski har hela hans stil och hela hans fysiska attribut är kontra mot Max Holloway, som är lång, smal.
31, Volkanovski. Ja,
så har du en kort, kompakt, snabb fighter med en enorm gastank också. Det får vi inte glömma. Volkanovski blir inte trött. Han kan ligga med det här tempot i alla 5 ronder. Och vi får se här om Holloway har det som krävs och pallar det här i 5 ronder. Om det inte slutar med en TKO för Volkanovski kanske.
Ja, spännande matchningar. Ja. Alltså. Nu börjar det raddas upp ordentligt. Nu börjar det
händer. Det
mer och mer intensitet ifrån UFC. Vi ska dra igenom lite lyssnarfrågor. Jag sparade dem och såg till att dra en liten printscreen på era frågor som ni hade här. Så då kan vi se vad vi har gått igenom. Där vi pratar om.
Nu kommer det.
Se. Whitaker versus Till verkar bli av, skriver Patrik Persson.
Ja.
Vem vinner och hur?
Ja. Uff. När ska den matchen bli av, vet vi det?
Jag vet inte riktigt om det är 100% spikat, men den verkar bli av. Jag har inte sett ett datum på den, men jag har märkt att Till lägger upp ganska mycket om den.
Alltså, det är svårt. Whittaker, det är där. Alltså, jag vill se, jag kan riktigt inte lägga fingret på hur han är. Med tanke sist såg vi han vad som hände, och sen var det väl någon match som coronagrejen ställdes in, va? Han skulle väl mött.
Ja, han hoppade ju själv av på grund av personliga anledningar. Precis. Och då dök det upp massa grejer som inte stämde, om att han skulle donera ryggmärg till något av sina barn, vilket inte stämde alls tydligen. Utan det var bara att han behövde ta ett break. Han kände att han behövde bort från fightingen en period.
Vilket kan vara bra, riktigt bra för han. Han har fortfarande varit champ. Det får man aldrig sticka under stolen med. Men jag tror att Till kan vara lite klurig för han. Just med strikingen. Och att han har räckvidden på honom på det sättet. Som lite Adesanya hade. Och jobbar med en avigt fotarbete, avig rytm. Och att det kan vara lite jobbigt. Men med det sagt, vi har ju sett vad Masvidal gjorde med Till.
Ja.
Och Till blir lite för självsäker ibland. Och kliver fram och tror att hakan är gjord av granit. Vilket den inte är. Och Whittaker inte att ta en match och ta lätt. Nej. Jag säger så. Du måste verkligen vara 100 För det är en kille som är där för att vinna också. Mycket, hur säger vi, vilja och intelligent i sin fighting. Och väldigt, väldigt tuff. Men jag tror stilmässigt så kan Till ha lite övertag på strikingen.
Ja, jag är lite kluven i den här matchen. Jag har alltid tyckt att Robert Whittaker är otroligt underskattad. Men det beror på, alltså, det hänger verkligen på vilket mindset han kliver tillbaka in med. Ifall han kliver in med den här att han vill ta tillbaka sitt bälte, då tror jag att han kommer besegra den här till. Men det hänger verkligen på mindsetet i den här matchen. Det är det som är den stora utmaningen. För som sagt, i min mening så har Whittaker varit underskattad väldigt, väldigt länge. Men det är en match jag ser fram emot. Jag gillar båda två. Jag tycker de är två väldigt underhållande fighters.
Absolut. Jätteunderhållande båda två. Det är ju två liksom, tv-spelsgubbar som man bara, det är en bra match att spela med dem. Men, och Till har ju sin egna karaktär och sin egna liksom, alltså han är ju en färgglad individ och fightas på ett sätt som tilltalar många också liksom. Just att han är lite nonchalant i sin stil. Men det blir svårt mot Whittaker. Jag tror att det kan bli lite att han kanske lämnar hakan öppen. Whittaker vet om det, liksom, att han kliver han fram och duckar lite med huvudet. Vi får inte glömma att Whittaker har väldigt fin boxning också. Och jag tror det kan bli lite att han kommer komma in, hitta kontringen på Till kanske. Men om Till jobbar distans, långa vapen, så blir det väldigt intressant.
Spännande match.
Verkligen.
Och så fram emot. Rennas har skrivit här en liten längre fråga. Tjenare, en seriös fråga här. Vad tycker ni måste hända i kvinnodivisionen för att skapa mer konkurrens? Det känns som att skillnaden mellan en champ och nummer ett är natt och dag. Kan det här vara dåligt för UFC i framtiden? Menar du inte att låta otrevlig? Älskar podden. Ciao.
Jag förstår. Nu är det vi pratar om. Det behövs typ mer talanger. Jag tror att de måste signa med folk och liksom kolla lite runt i världen vad det finns för talanger som sticker ut och kanske försöka få över dem till UFC. Om det ska bli en intressant division. För problemet är ju också, ifall divisionen blir tråkig, då finns det inget intresse att titta på matcherna heller. Det spelar ingen roll att champion är jättedominant. Den personen kommer inte tuna in för att se så länge inte det finns ett drama. Att du känner att det kan gå liksom, och nu kanske hon förlorar. Utan att så har ni mött honom till igen. Visst, allt kan ju hända, men procentuellt är chansen större att champion vinner. Och det måste in nytt blod. Nytt blod, nya talanger, folk som sticker ut, som är ett hot. Och jag vet inte om UFCs team här får börja kolla i, liksom scouta ligorna runt omkring i världen och signa lite nytt blod.
Ja, jag tror också det. Jag vet ju att det är ju bara Mitch och Sean Shelby som egentligen sköter allt. Vilket är jättekonstigt att två personer sitter och sköter så många viktklasser och divisioner. Jag hade lite, det var jag och Dan Hardy pratade om det när han var här i Sverige här för något år sedan. Och vi båda var väl lite överens om att egentligen kanske det skulle finnas en person för respektive viktklass. För då blir det ju lättare att hitta talangen över hela världen istället för att vara två personer som söker efter allt. Sen tror jag väl själv lite att dam-MMA'n är lite där den manliga MMA'n var för kanske 10-15 år sedan. Att det är en utvecklingskurva, det är inte så konstigt. De kom in senare i sporten, men jag tror att
färre utövare också.
Ja, och det är det som jag tror är det stora problemet. Jag tror bara att med tiden så kommer det bli fler utövare, talangpoolen kommer växa, och jag tror att om kanske någonstans mellan 5 och 10 år så tror jag inte att vi sitter på det här, man ska säga, lyxproblemet ändå på något sätt. För det finns absolut otroligt bra fights där inne.
Exakt.
Men jag förstår verkligen vad man menar. När vi har Amanda Nunes som en toppdominant champ, vi har Valentina Shevchenko som kommer vara toppdominant där. Det krävs någon som kommer in. Vi behöver Conor McGregors i den kvinnliga divisionen. Vi behöver Israel Adesanya. Vi behöver John Jones. Vi behöver de här som växer in där och flyger upp.
Så att det finns ett par stycken. Så att det blir lite dramatik i viktklassen, i divisionen. Att allt kan hända liksom. Och just nu så är det som vi sa. Det är någon som är så pass dominant att det är nivåskillnad. Och då blir det inget kul att se.
Nej. Och vi ser ju även det i vissa divisioner här också bland männen med, att det finns de som är mer dominanta, och då blir det lite stiltje. Så det är inte så konstigt när det bara finns tre eller fyra viktklasser, att det kan bli lite på det sättet. MV Karlberg skriver halvverkt som att han har skrivit en grej här innan först. Okej, så se. Vad tror ni om Alex möjligheter? Okej, den har vi kört, men han skriver också PS. Sanslös bra podd, keep up the good work. Tack så mycket.
Thank you.
Nu ska vi kolla. Hannes Larsson skriver, vem tror ni Illir matchas med? Jag vet inte, har du någon som du tror?
Alex, nej. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Jag tycker han ska ta det han får liksom. Det är det gick inte som vi ville senast, men han är fortfarande kvar i UFC och jag tror mycket där hänger på matchningar. Han ska inte ruscha som han gjorde nu upp på toppen, liksom, utan möt någon som vi inte känner till i tungvikten, som kanske inte är ett namn, liksom, och börja hamna på vinnarsidan igen.
Ja.
För vill jag kvar han i UFC, så länge det bara går, liksom.
Såklart. Pub90, my man, skriver, hej, ingen fråga, tycker bara att ni är grymma som gör denna podd. Tack så mycket.
Eller jo, jag kom på en. Ja. Din favorit, Ivanov.
Ja.
Mot Iller. Det tror jag kan bli en bra match faktiskt. Ja. Jag tror Iller har fördel där också.
Jo, men det tror jag också. Det är något jag har tänkt på. De är lika i stil.
Längdmässigt.
De är närmare varandra. Ja, absolut.
Och jag tror att Iller har mer kraft i allt också.
Ja. Nu ska vi se. Ja, men det är mycket frågor om Alex här. Och det får vi ju tacka för. Nu ska vi se. Är det någon fighter, det här är från Kapten Landelius, är det någon fighter som ni ser dragit fördel av att matcha utan publik? Jag vet inte.
Att det är någon fighter som haft fördel?
Dragit fördel av att matcha utan publik?
Jag tror inte än. Jag tror när vi börjar se de här stora namnen och se hur de presterar, när de som är vana i att ha liksom ett kaos runt omkring sig på arenan, liksom. Jag tror att det kan bli intressant att se nu när till exempel Alex går och Max Holloway och de här, hur de presterar när det är tystare.
Mm.
På ett sätt kan det bli mer press och på ett sätt kan det bli lite mer loj också, så vi får se.
Gustafsson William skriver här, är vissa fighter i catchweight på grund av corona eller har alltid funnits? Catchweight har alltid funnits, däremot så känns det lite som att det har blivit lite mer catchweights just på grund av corona.
Jag tror det har att göra med corona och att det är mycket matcher som skrivs på kort varsel också, att folk inte får hela camps och då går... Har du inte möjlighet att kunna gå ner det du brukar gå ner, utan då måste arrangören komma överens om en vikt. Och så länge alla är nöjda så levereras det fight, liksom.
Mm.
Fight Club Rush har ju släppt massa matcher.
Ja, vi har fått frågor om det. Så
kul!
Det är bara att langa in om det är något speciellt.
Våran boy här, Fadi Asvar, gör proffsdebut. Släpptes precis. Asvar mot Yusofi. Och det här kommer ju bara sändas på stream. Och jag tycker att alla ni som gillar MMA och supportar svensk MMA, köper den här streamen och ser till att FCR kan fortsätta hålla galer. Och går det här bra så kommer de ju på fortsätta pusha. Just nu är det den enda svenska organisationen som levererar MMA. Och går det bra nu så kommer de säkert få in lite större namn också inför nästa galer. Så liksom supporta den galan så gott ni kan när det är dags.
Mm.
Och det är 4 juli den går i Västerås och den kommer bara streamas.
Ja.
Men det är kul att hur säger vi? Vi är nästan bara Sverige tror jag som kör. Eller?
Ja, jag vet ju inte hur det är i Asien, andra länder. Det är möjligt att någon kanske har kört. Det jag låter det vara osagt. Ja, jag är lite osäker där.
Sverige visar här ändå att vi är med och räknar med MMA-världen. Det är en viktig sport för oss.
Ja, men så är det verkligen. Och det ska bli intressant att se om det är någon mer som följer med på det här spåret. Ja. Om det är någon som väljer att
fler organisationer, precis. Att de har förstått att det kanske går eller det går ju inte att ha publik utan köra UFC-modellen och köra streams och ändå bygga upp bra matcher. Och det får man inte glömma, arrangörer där ute. Har ni bra namn så kommer de här streamsen säljas av sig själva också. Ja. Så det gäller att göra bra matchningar. Så kommer folk vilja se.
Definitivt.
Och jag tror att många där ute vill gå match just nu. Som liksom sitter i kläm lite och inte vet vad de ska göra. Hade kanske matcher planerade och som inte blev av. Och de har tränat och tränat och tränat. Så det vore skönt då, om folk också får gå match och få ut det de har i sig. Så ja, kul att se. Och kul att Fadi gör proffsdebut också. Hon blev våldsam.
Spännande. Vad kan du säga om Fadi då?
Fadi, ska jag säga, en underhållande fighter för er som har sett hans amatörfighting, stående bakgrund med det sagt, säger att han har en väldigt holländsk thaiboxarstil, aggressivt framåt hela tiden, tar en för att ge en avslutningsmaskin när det kommer till det. Och han var i Brasilien här. Han skulle gått match på AK i mars, april där när jag var. Men den ställdes ju tyvärr in. Så han var på träningsläger i Brasilien i en månad. Och det här var ju ett mindre gym i Brasilien som jag har kontakt med. Och där var det riktig träning. Hårt. På riktigt. och jag tror att det har fått honom att utvecklas ännu mer på alla moment. Men jag tycker definitivt folk ska kolla in den här killen. Det är en karaktär och han fightas väldigt underhållande och det är våldsamt. Och motståndaren han möter i den här matchen är också en fighter som kommer för att slåss. Och som vi sa om UFC-galan, det här är en sån match, det här är slagsmål. Säger vi. Kontrollerat slagsmål, men det är underhållning. Det är ingen här som kommer fightas safe.
Ska se vad de har gjort för matchningar. Jag tänker att jag hoppar in här på deras sida direkt.
De har släppt lite stycken här. Idag släppte de Fadi.
Ja, exakt. Fadi kom precis bara för 14 minuter sedan så la de upp den.
Just det. Vi har, hur talar man hans namn? Nasrudinov, som har kört med Sabit, möter Basir Safdari. Också väldigt intressant match. Ni som har missat det, Nasrudinov har samma... Han har samma stil som Sabit. Mycket det här kickboxar, taekwondo, fotarbetet, snurrsparkar, baksparkar, mycket känsla. Medan Basir Safdari är en grinder. Han kommer kliva fram och grinda ner sig motståndare med tunga slag och inte en sån som backar. Så det här är också en underhållande match faktiskt, stilmässigt.
Vi har även Mille Eriksson mot Lisa Lingvall. Som kommer att gå match på kortet. Och vi har Stromanis mot Habib.
Yes.
Jag vet fan med Stromanis gick på senaste. Jag är lite osäker på om Habib gick på den senaste eller inte. Men jag vet att jag har sett en eller två matcher med Stromanis. Jag tycker det ser lovande ut. Det ska bli väldigt spännande att se den här galan. Se vad de levererar och vad de bjuder på.
Bra matcher. Bra matcher. Mm. Och det är det enda vi har att få se av svenska MMA just nu. Och därför tycker jag att vi alla som brukar titta på svenska MMA ska titta på det här faktiskt. Så att det blir lite mera exponering, bara inte för fightersna, för galan också, och som vi kan fortsätta, och att kanske andra arrangörer får lite motivation att se att Klara Slatko och de på Fight Club Rush det här, så kan de också göra det. Och att det blev lite enklare helt plötsligt när du inte behöver ha publik. Och om du räknar in allt det som logistiken kring det, utan du behöver bara ha en lokal och filma det. Och såklart tillåtelse och sanktionering av MMA-förbundet.
Exakt. Det ska bli spännande att se hur hon löser det här. Och det är inte jättelångt kvar. Den 4 juli är galan annonserad. Och vi närmar oss ju det datumet med stormsteg.
Yes.
Vi närmar oss även midsommar med stormsteg som är nu på fredag. Sen efter det börjar mörkare tider. Solen går ner tidigare och vi närmar oss kylan igen. Men med det sagt, kära vänner, det är bara passa på att njut av de här dagarna.
Yes.
Det kommer såklart ett nytt avsnitt av MMA-podden på måndag.
Monday.
Rata podden om ni kan. Lägg en prenumeration. Lägg gärna en skön liten sån här. Det här är en otroligt bra podd-review, så skulle vi uppskatta det jättemycket. Med er hjälp så växer vi. Följ oss på Instagram, @polivaje.
Sabba. Så säger man, pushing is growing.
Ja.
Desto mer ni pushar podden, desto mer växer vi. Desto större chans att vi får in Alex.
Precis. Pusha, så ser vi till att podden växer. Vi uppskattar alla era delningar och vi uppskattar såklart alla härliga lovord som ni skickar till oss titt som tätt.
Yes.
Passa på att njuta av dagen.
Njut.
Regnet. Hej då.
Ciao.
Of I Like Radio. I Like Radio.